välkomna till Prost och Prosecco-podden där vi pratar Prost, questionnaire och dricker Prosecco. Jag heter Emily Dahl och det här är min vän Leo.
Hej, hej!
Hej Leo! Hey. Jag är jättepeppad på att spela in dagens avsnitt. Vi ska idag prata om hjältar i det verkliga livet.
Precis.
Vilket känns fascinerande men också ganska svårt.
Ja, verkligen.
Jag rannsakade mig själv och insåg att så här, hjälte, vi pratade ju jättemycket om det i förra avsnittet, så här, definitionen av hjälte och sådär. Att hjältar som lever är för mig i alla fall inte hjältar som liksom har åstadkommit hjältedåd i den klassiska bemärkelsen. Nej. Utan mer kanske kulturella hjältar som har betytt saker för mig personligen. Mm. Liksom. Så att det är inte så att jag har några brandmän som har hämtat kattungar i träd på min lista, utan det är mer liksom människor som har haft impact på min liksom, på min person.
Ja, men som man blir lite imponerad av kanske.
Ja, men framförallt tror jag som man är så här, bara, okay, men utan, om den här personen inte hade funnits, då hade inte jag fått den här upplevelsen. Mm. Eller den här personen het med så många människor en upplevelse. Mm. Eller någon sån grej liksom.
Har du sett i Aftonbladet det här Svenska hjältar?
Nej.
De har en sån grej varje år, tror jag.
Aha.
Som är just så här, människor som har gjort hjältedåd.
Aha. Du skulle alltså riktiga hjältedåd?
Ja, men sånt här, till exempel att någon kanske blir misshandlad.
Aha.
Och så hoppar den här personen emellan och räddar livet på den.
Aha.
Eller ja, men gör såna här klassiska hjältedåd.
Okay.
Sånt som du är bättre på än mig.
Alltså det där, om jag blev liksom approachad av Aftonbladet för något av mina många hjältedåd, då skulle jag inte tacka nej. Min första hjälte, eller man ska säga, det är faktiskt en person som jag tror att du håller med om hjältestadsen på väldigt mycket.
Okej, okay. Ja, jag tänkte gissa det.
Yes! Alltså grejen är att han har ju betytt så mycket i mitt liv. Mm. Så att inte se honom som en hjälte för mig, det skulle ju vara hädelse.
Men du har väl också älskat Håkan från första singeln, ja, eller?
Ja, och jag har ju varit besatt. Jag glömmer aldrig första gången jag hörde första låten.
Ja.
Min kompis Isabelle satt på en bänk i skolan vid våra skåp och hade sin Discman.
Ja.
Och satt och lyssnade på den här rikande, heta plattan från den här nya debutanten Hellström.
Ja.
Och hon bara sa, du måste höra det.
Ja.
Och så satte hon lurarna i mina öron.
Ja.
Och spelade första låten. Och
älskade du det första gången du
hörde det? Ja, och jag glömmer aldrig just att första strofen som fastnade hos mig var liksom den här, var är den stora poeten som hon är?
Ja, som hon blev förälskad i.
Som hon blev förälskad i. Och hela den grejen, hela den liksom det strofstycket bara grepp tag i mig.
Jävla fin låt.
Ja, den är helt fantastisk den låten. Ja.
Och ditt företag heter ju Arsenik. Är det inspirerat av Jimmy Arsenik?
Både och, för det är ju också från Carl Johan Levo Almqvists bok Drottningens juvelsmycke, som vi har pratat väldigt mycket om.
Är det för Håkan också, tror du?
Det tror jag inte.
Nej. För han har ju mycket referenser.
Ja, men jag tror inte att han har läst den. Men för där, i den romanen så är ju ett väldigt känt citat. Två ting är att vita, oskuld och arsenik.
Mm.
Och då ville jag att företag skulle heta oskuld och arsenik.
Ja.
Men det fick det inte göra.
Nähä.
För att det måste heta någonting med vad det är.
Ja, okej.
Okay. Så då fick det heta arsenikfotografi.
Jag älskar ju också Håkan, men jag upptäckte honom ju inte
första skivan. Du var ju den som presenterade honom för dig.
Eller, och jag tycker väl att jag upptäckte honom relativt tid om man jämför med hur stor han blivit nu.
Ja, gud ja. Nu är han ju folklig.
Det var han ju inte då.
Men du upptäckte så att honom i samband med För sent edel, vad heter det?
Ja, alltså,
för sent fredag, liksom.
Ja, för det är väl samma skiva som den här Jag vet inte vem jag är, men jag vet att jag är din.
Exakt,
är med
exakt,
på.
Exakt. Ja. Och innan den så var det den som med vaggvisor för flyktbenägna.
Mm.
Och för mig så var det ju någonting. Jag var ju besatt av honom på en nivå där jag konstant bar sjömanskläder hela gymnasiet nästan. Och typ åkte på allt han gjorde. Åkte till Göteborg. Gick på alla spelningar. Var liksom så här aktiv i Håkanforum på nätet. Vi hade en Håkan-grupp liksom i internets begynnelse. Och vi träffades alltid på alla Emma-bodor och sånt. Och så hade vi stjärnor på kinderna. Och hette saker som solbarn och sånt.
Ja.
Och var liksom så här. Jag glömmer aldrig när han, när jag en gång stod längst fram på Bananpiren på en spelning och han gav mig en ros.
Nej.
Och jag sparade den rosen så länge. Och jag var bara så här, det här, jag drömde om att jag skulle fria till honom, att vi skulle gifta oss. Och så. Alltså det var liksom, och nu är det ju, han är ju hjälte på ett helt annat sätt nu.
Ja.
För nu när jag är vuxen så är det ju mer en en bidragande orsak till hur jag har levt mitt liv på något sätt.
Mm.
För att han har ju liksom varit väldigt mycket mitt typ kulturella rättesnöre.
Mm.
Så. Jag älskar den mannen. Han är fan en hjälte.
Han är ju, alltså han gör det ju okej att vara en underdog också.
Han är alltid, även när han har skrivit noveller och så har han ju alltid haft underdog-perspektivet. Men det som jag tycker egentligen har varit hans största bragd för svenska folket, om man ska säga, det är att han har aktualiserat gamla vistekniker och vismaterial.
Mm. Mm.
Och gjort liksom Evert Taube och liksom den typen av skalder inom citationstecken aktuella igen.
Mm.
För en helt ny generation. Jag hade nog aldrig lyssnat på Evert Taube eller typ känt till honom särskilt mycket om inte Håkan hade funnits.
Det är därför jag tycker det är så konstigt att jag ändå var så pass sen på bollen med honom.
Ja.
Just för att jag har ju alltid varit jättestort visfan. Men, med till exempel Fred Åkerström
exakt,
och sådär.
Exakt. Ja. Men jag tror, du var ju lite anti.
Ja, men jag tror att jag hakade, jag bara hakade upp mig på någonting med honom.
Men sen sveptes du med. Och jag glömmer aldrig när jag stod, vi hade typ nästan precis träffats.
Mm.
Kanske 6 månader innan vår, liksom vår vänskap eller någonting. Och jag stod i badrummet i min lägenhet i Hägersten. Och i duschen så hade jag en vattentät radio.
Mm.
Och jag hade satt på den, stod och sminkade mig. Och de bara, nu ska vi spela Håkans nyaste singel så här på P3. Och så när den går igång liksom, jag vet inte vem jag är, men jag vet att jag är din. Alltså jag höll nästan på, du vet sen när man blir typ lätt i knäna så att man nästan svimmar av en låt. För att jag bara såhär, men gud, det här är ju Leos och min låt. Alltså det var så sjukt. Det var så sjukt att det var bara så här, gud, den här låten handlar ju om oss på
den, den är helt fantastisk.
Ja, den är helt
och
magisk.
Och det var då liksom, då öppnades sig hela Håkans låtskatt för mig.
Ja.
Och sen jag tror att jag hade lite den upplevelsen som jag tror många hade nu med hans första singel på senaste skivan. Den här, där han sjunger, jag var 13, vad är den heter?
Jaha, åh gud, jag kommer inte vad den heter.
Det kommer aldrig vara över för mig.
Just det, precis.
Jag tror att det många hade, den var ju, den tog ju verkligen Sverige med storm.
Ja, det är lite den, så att säga, jag tycker inte att det är den bästa låten.
Nej, jag tycker inte heller det.
Nej.
Men jag tror att den upplevelsen som folk hade med den, den hade jag. Då var det så här liksom, då bara plöjde jag allt. Och sen dess har jag liksom fortfarande, alltså jag tror att jag minst en gång i veckan bara sätter på lite Håkan låtar på repeat.
Typ samma bara, här, just att lyssna till hela dagen.
Kan eller? gå omvägar hem för att ha Håkan Hellström i lurarna alltså.
Så jävla fint
där. Funkar också i alla sinneslag.
Ja, verkligen.
Full, jättebra. Ledsen, jättebra. Arg, jättebra.
Nykter, jättebra. Lite
revanschlisten.
Ja, allting
behöver pepp, jättebra.
Åh, jag älskar honom så mycket. Tack Håkan Hellström för att du har gjort mitt liv så mycket bättre.
Ja.
Du är verkligen en hjälte för mig. Men ur en filosofisk synvinkel då? Hur har du tänkt där?
Ja, det jag funderade på lite var om jag hade några hjältar som jag såg det inom filosofin.
Okej.
För när jag
säg inte Aristoteles. Det är fan inte okej.
Du säger att jag bara, Aristoteles, Platon, Sokrates.
Fy fan, gubbtriaden liksom.
Det roliga med det då är ju att alltså, Platon är ju då han som skrev de här Platonböckerna. Och de handlar ju om Sokrates. Och sen så var ju Aristoteles typ Platons lärjunge. Så att det är en kul trio.
Ja, jättehärligt. Jag hoppas att det inte var dem du var.
Nej, det var inte.
Nej, tack. Det kändes som att du var på, höll på att försöka segwaya in i
Och
det var egentligen dem hela tiden.
Nej, det var det faktiskt inte.
Bra.
Utan, nej. Jag, en av dem som har gjort jättestort intryck på mig är den som vi nämnde faktiskt honom lite grann i första avsnittet. Han är inte så känd filosof, men han heter John M. Doris.
Okej, jag har inget minne av att du nämnde honom
också. Nej, men jag ska säga, du kommer komma ihåg det när jag säger. Och det är det att när jag skrev min kandidatuppsats i filosofi så skrev jag just om alla de här psykologiska experimenten.
Just det,
Och det är han som liksom förde samman det fältet med en kritik mot dygdetiken och kritik mot till exempel Aristoteles.
Ah,
så att på något sätt är det ju han som har öppnat en sån här, det är ju den enda luckan jag har gått ner lite djupare in i filosofin. Inte på ett särskilt skarpt, fint sätt, men det var ju ändå liksom min fördjupning när jag läste det och skulle skriva den uppsatsen. Och därför...
Visst är det lätt att man faller för dem att fördjupa sig i?
Ja, men så är det ju.
Alltså det är verkligen så här, det finns ju väldigt känd svensk författarinna och krönikör som heter Yrsa Stenius. Mm. Som har skrivit en biografi om Albert Speer som är väldigt omtalad just för att så här, det är så uppenbart att den är så skev för att hon börjar skriva biografin och försöker vara objektiv i slutet av den. Så hon är så kär i honom.
Ja, men hon gör typ en B.A. Usman.
Ja, liksom. Alltså gånger 10 liksom. Förlåt, fortsätt.
Nej, men så att, och jag tror faktiskt att det började med där var att jag blev så otroligt fascinerad över en professor vi hade föreläsningar från.
Klassiskt.
Ja, som jag först föll för.
Ah.
Och sen nämnde han den här boken någon gång.
Mm.
Och då var mitt mål var ju så här. Jag vill att han ska handleda min uppsats.
Ja, exakt. Och då, men så har jag också alltid jobbat.
Och då liksom tänkte jag så att den där boken han nämnde.
Ja.
Så då mejlade jag honom och frågade om den boken. Och
sen för det var ju samma sak. Alltså, Drottningens juvel, så mycket. Den här förvisso läst innan. Men jag vill ju så himla gärna ha en viss fantastisk här, superfeministisk ascool handledare i litteraturvetenskapen. Ja. Och då visade det sig att hon hade ju skrivit om Drottningens juvel så mycket.
Ah,
så jag bara såhär, det kanske jag ska skriva om Drottningens juvel så mycket. Känner igen det så mycket. Fortsätt.
Men och det jag tror, alltså det som har fångat mig med John M. Dorys böcker och så.
Ja.
Det är det som att han skriver så mycket om egentligen våra, alltså hans liksom, en bok som han skriver som är väldigt såhär, ja, viktig inom det här forskningsfältet, heter ju Lack of Character. Och det har gjort mig förlåtande mot både mig själv och omvärlden.
Ja, visst.
Det har ökat min empati.
Ja.
Att jag ser inte karaktärsdrag.
Nej.
Nästan.
Eller det gör du väl?
Nej. Väldigt lite.
Men jag tycker också att man måste definiera character på engelska. För det är skillnad på character som karaktär och character som liksom...
Här menar jag karaktär som är karaktär, till exempel om man kan förvänta sig att en viss typ av människa, en viss person, beter sig på ett visst sätt.
Ja, men jag tänker också att character har ju mycket med dygd att göra.
Mm.
Alltså huruvida du är dygdig eller inte, om du har character eller inte.
Alltså i det här sammanhanget handlar det om att det inte finns någon karaktär överhuvudtaget. Just att det måste inte ha med dygd eller inte.
Utan nej, men jag menar, när du säger karaktärsdrag, då tänker jag att du menar att alla personer är personlighetslösa.
Ja, det är det jag menar.
Va?
Mm, typ. Okay. Att liksom, när det gäller våra handlingar. Och det är det som har gjort att det har ökat med empati. För att det är det allt det här talar för. Att vi är bara produkter och omständigheterna.
Asså.
Ja.
Ja.
Okay. Och därför, han är en hjälte för mig.
Okej, jag köper det.
Det har format hela min världsbild.
Ah.
Ja. En till, Thomas Nagel.
Okej.
Okay. Han har bland annat, han skrev den första boken jag läste om filosofi.
Mm-hmm.
Som hette, jag tror jag nämnt den förut i podden, den hette Vad är meningen med alltihop?
Mm. Den har du nämnt innan, ja.
Och han skrev också en artikel.
Okej.
Okay. Som heter typ What is it like to be a bat?
Ja, det här känner jag igen. Undrar om jag kan ha sett den något annat.
Det är typ, jag tror att inom så här liksom hela medvetande filosofin och så är ett av de liksom viktigaste filosofiska verken som finns. Och han har skrivit den är lite så här komplex, men i grunden handlar den om att det finns en inställning bland många i hela världen om att det kallas för reduktionism.
Okay.
Att mina tankar kan reduceras ner, eller vem jag är kan reduceras ner på atomnivå.
Okay.
Att egentligen liksom, det är bara ett gäng processer i hjärnan och ingenting annat.
Mm.
Och det är liksom. Att vi är våra atombitar.
Ja.
Och han då har ett tankeexperiment där man nästan genomgår en metamorfos till att bli en fladdermus.
Okay.
Och då tar han det just för att de är ändå, deras syn på världen är absolut annorlunda än våra. Men de är ändå däggdjur. Men du vet, de har ju radar som de ser med. Eller zonar heter det. Och sådana bitar. Och hela argumentationen bygger på att även om vi liksom gjorde en metamorfos till att bli fladdermus.
Ja.
Så skulle vi aldrig kunna uppleva ett medvetande som fladdermus.
Nej.
För att vi har redan vårt medvetande.
Okay.
Och då menar han att det är någonting annat än våra faktiska beståndsdelar. Och hela den tanken har gjort mig lite mer andlig i livet.
Fint.
Och därför är han en av mina hjältar.
Ja.
För att jag känner att vi kanske är mer än våra atomer och bitar.
Det är en ganska fin insikt.
Ja.
För det känns ändå som att i det sammanhanget så skulle det vara lätt att bli väldigt pragmatisk.
Mm.
Fint. Mm. Tack för att du berättade om det. Det tyckte jag om det. Okay.
Mm.
Vem är den tredje hjälten då?
Tredje är Peter Singer.
Aha.
Han är filosof.
Ja.
Och jobbar jättemycket med tillämpad etik.
Aha.
Alltså just hur ska vi leva?
Mm.
Och sådana bitar. Typiskt, han är utilitarist.
Mm.
Skrivit en bok som heter En värld.
Okay.
Som handlar otroligt mycket om global rättvisa.
Okay.
Och hur orättvis vår värld är.
Mm.
Och också om, han har skrivit jättemycket om djurrätt och sådana bitar. Mm. Han är övertygad vegetarian. Det är jättemånga som läst hans böcker och blivit vegetarianer efteråt.
Ja.
Så han har skrivit någon bok som heter Att äta djur.
Okay.
Som är
Men att inte du har läst den?
Jag har läst den. Ja. Och jag, för mig är det ett mysterium varför jag äter kött. Okay. Hela tiden, jag förstår inte det där. Nej. Men han, för att hans sätt att argumentera och så.
Ja.
Han jobbar hela tiden med så här tankeexperiment och så.
Okay.
Så att när jag läst hans böcker, då förändras hela tiden min syn på världen.
Okay.
Att sånt jag tar för givet i vad som är rätt och fel, inser jag egentligen ofta hur fel vi lever. Och det tycker jag är häftigt.
Ja, det är att någon kan häftigt. Göra det.
Så det är, det kan, jag kan rekommendera hans bok En värld.
Mm.
Heter den. Den kom för ganska länge sedan. Han släppt massa bra nytt nu också. Ja. Men den handlar just om egentligen orättvisan mellan länder och så.
Okay.
Och hur vi kanske har en moralisk plikt att utjämna inkomstskillnaderna mellan.
Det låter jätteintressant. Det låter som att jag skulle vilja läsa.
Ja,
tack för tipsen.
Ja.
Vad har du för hjältar ifrån verkliga livet då, som du skulle vilja diskutera? Som inte kanske är filosofer.
Jag har en som jag har tänkt på mycket, som mer är en personlig hjälte.
Okay.
Som bara påverkat mitt liv.
Mm.
Det är när jag gick i högstadiet.
Okay.
Och då, när jag gick i högstadiet, så fanns det en, det fanns en kille i min klass.
Mm.
Jag ska inte säga hans namn nu, för det är väl lite etik. Vi kan kalla honom... Okay.
Vi kan kalla honom Johan.
Johan?
Det känns väldigt...
Ja, Johan. Ja.
Johan.
Det fanns
det känns vanligt liksom.
Så att Johan nu i min klass.
Ja.
Som var en sån här... Han var lite av en värsting.
Ja.
Men ändå den här lite... Som värstingarna hela tiden gav sig på.
Mm-hmm.
Är du med? Har du sett såna någon gång i ett gäng? Den här liksom som ändå blir deras slagpåse.
Ja, ja, för att han är någonstans den som ändå är lägst i hierarkin.
Inom värstingarna. Hierarkin, liksom. Precis. Så att på något sätt retad av värstingarna, men ändå med värstingarna. Kanske går på samma fester som de och så, bjuds med liksom.
Mm.
Men deras hackkyckling,
okay,
kan man väl säga. Men ändå en cooling liksom i klassen. Mm. Jag gick i en väldigt cool klass i högstadiet. Många häftiga människor.
Mm.
Jag var inte det.
Nej.
Nej. och han var ju liksom så här. Eftersom att han alltid var hackkycklig, så letade han efter nya hackkycklingar.
Ja.
Och gav sig på folk till höger och vänster. Exakt. Och försökte grejer och så. Men det föll ofta tillbaka på honom liksom. Mm. Och sen en dag...
Vi oftast det, för de människorna har ju ingen finess.
Nej, han hade ju inte så mycket finess.
Nej, förlåt, fortsätt.
Och en dag så liksom gick hans radar mot mig.
Mm.
Att så här, jag kommer inte ihåg, det var någonting, jag tror det var någonting om att jag var bög, tror jag.
Mm.
Leo bögjävel eller något sånt där. Är du bög eller? Mm. Alltså började han så här. Och jag kände så här bara, helvete.
Mm.
Nu det här var åttan. Alltså. Nu kommer jag ha 2 år här av helvete.
Mm.
Nu kommer jag bli mobbad.
Ja.
Och jag vet inte vad jag ska göra. Liksom. Jag visste inte, jag kunde inte komma med någon comeback eller någonting. Liksom. Jag var ganska rädd.
Lite svårt att komma med en comeback på det.
Ja, och så bara,
nej, jag är heterosexuell.
Nej, det är alltså... Så bara, ja, men du vet. Det
faller ju på något sätt platt.
Livrar. Och då när han höll på sa det, då hörde... En tjej som gick i min parallellklass det.
Mm.
Som vi kan kalla henne Stina.
Ja.
Och bara... Och hon hade, vi hade gått i samma klass i mellanstadiet. Mm. Och vi sa umgick lite, vi lät till spanska upp. Mm. Hon bara, vad sa du? Och bara skällde ut den här
killen.
Johan. Så jävla hårt.
Ja.
Och bara, Leo är den finaste killen som finns. Fattar du inte det? Bara för att du är nolla och inte kan få några tjejer. Lalala. Och bara liksom gav honom en sån jävla avhyrning.
Ja.
Så jag aldrig varit med. Tills han liksom såhär, jag kommer, vi satt såhär du vet vid skåpen.
Ja.
Och han backade ut.
Ja.
Såhär krympte ihop. Och backade samtidigt. Stängde en dörr och skrek någonting in. Typ jävla hora eller någonting.
Ja, visst. Men han var tillintetgjord på alla vis.
Tillintetgjord. Och sa aldrig mer ett ord.
Nej.
Och det där
var
ju min hjälte, för det räddade ju mitt högstadie.
Ja.
Annars hade jag kunnat haft en högstadie från helvetet. Nu var det liksom, kunde ta mig igenom det liksom. Exakt. Utan några större bitar. Men det kunde gått helt åt helvete. Alltså.
Det var fint.
Ja.
Vad glad jag att Stina fanns.
Ja, jag med. Så det var ju min hjälte.
Tack Stina för att du räddade Leo.
Tack.
Annars hade jag ju aldrig varit kompis med honom. Jag är ju inte kompis med tentar.
Nej, exakt.
Det där är så intressant vad sånt som händer i den åldern kan göra med den. Liksom, för ens framtida personlighet väldigt, väldigt mycket.
Men grejen att det handlar så mycket om tur också, kan jag tycka.
Ja,
det här, alltså vilka hamnar man med i högstadiet? Alltså hamnar man i en bra eller dålig klass?
Men det är så mycket generellt. Vi pratade om det, du och jag och Martin, ju när jag åkte till Göteborg nu.
Mm.
Så satt vi och whatsappade ner, satt på tåget. Och så pratade vi om så här, att jag hade bott i Göteborg samtidigt som ni bodde i Göteborg. Mm. Men att vi inte visste om varandra.
Ja.
Och hur Sliding Doors det var. En, för er lite yngre lyssnare så är alltså Sliding Doors en film med Gwyneth Paltrow. Som handlar om typ två olika parallella händelser. Beroende på om hon går in genom en dörr eller inte går in genom en dörr.
Så är det en tunnelbanedörr va?
Nej. No,
är det
jag hade för mig att det var en dörr på ett hotell, så här, svängdörr. Men jag kanske minns fel.
Jag för mig, eller är det, men jag tror det, är det inte så att hon springer.
Ja, för då hade det hetat Revolving Doors.
För hon springer väl mot tunnelbanan.
Just det,
och så är, och så den går igen.
Det är två filmer som går parallellt. En där hon hinner med tunnelbanan och då träffar hon en man på tunnelbanan och de blir ihop. Eller så hinner hon inte med och då träffar hon en annan person. Så, ja. Om vi ska återgå då till vår diskussion när vi satt där på tåget till Göteborg. Så slogs jag liksom av hur annorlunda mitt liv hade kunnat se ut om vi hade träffat när vi bodde i Göteborg.
Mm.
Och hur, alltså så här, hur otroligt fundamentalt. Jag hade förmodligen inte ens flyttat till Stockholm.
Nej.
För att jag flyttade ju till Stockholm för att jag var så ensam i Göteborg.
Mm.
För att jag hade typ inga kompisar när jag bodde där.
Ja, för du pluggade inte där va?
Nej, jag flyttade ju dit med min dåvarande kille. Och han började ju på Chalmers och blev så här helt involverad i det. De hade så här jättetajt klass och hade jättemycket klassfester och grejer. Och jag försökte gå på dem där, men han var ju bara med sina kompisar.
Ja,
och alla andra var äldre. Jag var väldigt ung, jag var precis kommit ur gymnasiet. De var liksom 4 år äldre än mig. Och de körde sin grej och liksom, det var väldigt så här klubbig stämning. Jag satt i ett hörn själv. Och var bara så här panikad typ. Och jobbade liksom på så här ett call center.
Mm.
Som heter Provoice. Det var fruktansvärt. Som låg typ liksom vid Bryggargatan där. Och där gick det ju inte att få några kompisar. Därför att vi som jobbade där, vi var ju bara typ ett gäng ungdomar som inte fick något jobb. Som var ihopslängda från alla så här olika platser i livet. Så att vi hade ju ingenting gemensamt förutom att vi var arbetslösa. Mm. Liksom. Men sen så fick jag jobb på Bokia och så jobbade jag där. Så då mådde jag lite bättre, men jag hade fortfarande inga kompisar. Så när jag kom in på konstskolan i Stockholm, då var jag bara så här, so long suckers, och så drog liksom.
Mm.
För att det var ju min räddning. Men om ni hade funnits där,
ja,
då hade ju jag förmodligen bara blivit överlycklig och jättekär i er och bara stannat kvar.
Har du någon mer hjälte?
Ja, det har jag.
Mm.
En litterär hjälte för mig. Och det är Bea Uusma.
Ja. Ah.
Mm. Därför att hon har ju en berättarteknik som är världsunik skulle jag säga.
Mm.
För er som inte känner till Bea Uusma så har hon skrivit ganska mycket så här små berättelser. Bland annat så vet jag att i Sandra och Michels podcast så läste Sandra upp en av hennes noveller som handlar om han, mannen som blev kvar i månlandaren och skulle cirkulera runt månen,
ja,
medan de andra två så här, vad ska man säga, steg ner på månen.
Mm.
Och hon skildrar hans tillvaro där. Och
det är väl en bok?
Ja, det är en väldigt lite kort bok. Aha, den är jättekort. Den används i amerikanska skolor.
Ja, jag vet, utbilda, jag hörde det på hennes, i Värvet berättade.
Ja, det kanske var. Den används i amerikanska skolor för att utbilda amerikanska barn liksom, om den här tredje personen i månlandningen. Liksom. Jättefin berättelse.
Ja, för han var väl inte ens nummer 3 på månen.
Nej, utan nej, han fick bara sitta i den lilla kapseln. Och
visst var, de var 3 runt som gick på månen va?
Jag tror att de var 2, men det kanske var 3.
Jag tror att det finns en tredje som gick på månen.
Ja.
Och han är ju alltid bortglömd. Men sen finns det en som är ännu mer bortglömd.
Ja.
Och det är han som bara cirkulerar runt.
Exakt.
Ja.
Men hon har ju skrivit en helt otrolig bok som heter Expeditionen.
Ja.
Som jag känner inte någon som har läst den som inte har blivit helt blown away.
Mm.
Och då inkluderar jag människor som aldrig läser böcker. För sådana människor känner jag.
Bland annat Martin.
Ja, Martin, men också till exempel jag har släktingar som har läst den. Så verkligen så här, aldrig har tid att läsa.
Mm.
Men som har fått den i något sammanhang och bara sugit in i den. Och Explosionen är en sån där bok som man kan inte släppa den ifrån sig.
Mm.
Men jag ska vara helt sanningsenlig och säga det. Jag har inte läst de sista 5 sidorna idag.
Va?
Nej.
Varför då?
För att jag vill spara dem.
Till när?
Till någon gång i livet när jag ska verkligen sätta mig ner och bara njuta av det sista.
Spoiler för dig nu.
Nej!
Jag skojar.
Ja, så länge jag inte läst de sista 5 sidorna så har jag inte läst ut Explosionen. Det är en av de bästa böcker jag någonsin har läst.
Martin bad ju mig att tipsa honom förra sommaren om
var det just förra sommaren?
Ja, alltså förra är väl nu. Jag tänkte att sommaren är över.
Ah,
ja, sommaren 2014. Bad han mig att
det är hela augusti kvar faktiskt.
Ja,
det
kanske.
Ja, fortsätt.
Bad han mig om lite boktips.
Exakt.
Och då tog jag fram 5 boktitlar till honom.
Ja.
Och då när jag skrev just Bea Uusmas Expeditionen.
Ja.
Han bara, nej, jag menade bra, klassiska böcker.
Ja.
Och så skrev jag till honom att det var en av de bästa böcker jag läst i hela mitt liv.
Exakt.
Och sen läste han den och tyckte den var helt fantastisk.
Ja.
Han försökte ju också, han skulle ju beställa alla böcker på Bokus. Mm. Misslyckades. Mm. Blev jag lite arg. Mm. Gick in och beställde dem åt honom på Bokus. Eller Adribis eller vad det nu var. Tvingade han att swisha mig pengar för det.
Mm.
Fick han hem dem. Två av dem var på danska.
Herregud.
Alltså det där klantat mig.
Ja,
så han hade ju rätt.
Ja, exakt.
Men jag litade inte på honom.
Du måste hjälpa mig att få Adis att läsa den. För att han vill inte läsa Expeditionen.
Nej.
Han tycker att den verkar tråkig. För han förstår inte.
Men alltså grejen att det blir ju också lite sådär man blir när man har fått, när för många har sagt att man ska läsa något.
Jo, men jag tror också att det handlar mycket om att just Adam läser ju bara litteratur som han kan lära sig någonting om.
Du vet, ja, men det kan man ju göra med
det. Jo, men vad jag menar är, han läser bara handböcker.
Ja, jag visste.
Igår fick han hem en bok som hette typ såhär, how to make a PowerPoint work for you. Ja, men såhär, inte så basic, men väldigt såhär, han läser ju bara instruktionsmanualer och sånt.
Ja, okej. Okay.
Ska vi dra av en sista hjälte från dig också innan vi avslutar för dagen?
Ja, skulle kunna... Jag har ju en hjälte som heter... När jag pluggade på högskolan så hade jag en lärare som fick den där lärarrollen som man alltid har drömt om.
Ja.
Att ha en lärare som har.
Mm.
Den här lite captain my captain.
Jag tänkte precis säga det, inte döda poeters sällskapslärare.
Ja. Den här läraren hette Hasse Ekstedt. Och var...
Hasse my Hasse.
Och var... Ja, mycket möjligt att han var mytoman.
Ja.
Och
jag älskar honom redan.
Ja, nationalekonom.
Okay.
Och han var ju den här klassikern. Jag tror inte att han någonsin hade avslutat sin doktors utan var väl vad som kallas universitetsadjunkt,
va? Ja, det är ganska klassiskt.
Då är man väl bara lärare, eller hur? Man har aldrig blivit klar med doktorstudierna.
Man duttar med sin doktorand samtidigt som man undervisar.
Ja, precis, men han hade kanske duttat med henne i 30 år.
Åh, Hasse.
Men Hasse var alltså som en fullfjädrad politiker.
Okay.
Framme vid, eller mer en inspirationsföreläsare. Det första föreläsningen vi hade med honom, så började han så här: "No man is an island."
Mm.
"Hemingway told us. In neoclassical economic theory, every man is an island."
Herregud.
Förstod du inte? Alltså kände du inte hur man blev kär i honom? Och så...
Jag blev inte jättekär. Sen,
nej, men alltså, och han var så här pompös.
Ja.
Alltid när han pratade.
Ja.
Och berättade de mest otroliga anekdoterna.
Vet du hur man påminner mig lite om?
Nej.
Din pappa.
Bland annat berättade ju Hasse då hur han... Hasse var ju väldigt välbekant med Sovjetunionen då, såklart. För han var vänsterpartist.
Ja, det är klart.
Så att han hade ju bjudit över sin vän från KGB.
Ja.
Som var en av KGBs högsta chefer.
Det är klart han var.
Och jag sa på då Hasse ute i Lysekil. Där Hasse bodde.
Det är som en sketch som bara läggs upp så här. Du var en vänsterpartist och en KGB-agent i Lysekil.
Så att, de drog i alla fall, de drog till Lysekil.
Ja.
För att hälsa på honom. Och så där Hasse kör ut honom till det här radhusområdet där Hasse bor. Och när de går ut ur bilen så ser sig den här, en av de högsta cheferna på KGB runt. Börja gråta.
Varför det?
Stört gråta.
För att det var så fint.
Hasse frågar, vad är det?
Ja.
KGB-agentet svarar, jag önskar att mitt ryska folk också kunde få det här.
Det var ju lite fint på ett hemskt KGB-sätt.
Ja, det har ju aldrig hänt. Hasse har också berättat att han har rest runt på med samma KGB-agent.
Ja.
Har jag Hasse då enligt egen utsago rest runt på deras hemliga militära baser.
Ja.
Där Hasse har fått se uppfinningar
ja.
Som han inte ens kan berätta om. För de är så otroliga.
Mytoman är ju bara förnamn.
Men det här är den bästa lärare jag haft i hela mitt liv.
Aha,
jag har aldrig lärt mig så mycket. Som jag tror jag hade honom kanske i kurser, sammanlagt en termin kanske under 3 års tid.
Mm.
Och jag tror att vi utvecklade lite av ett på något sätt inte kärleksförhållande. Där han skrev sånt här, liksom, typ, han skrev sådana här termer jag inte kände till.
Ja.
Men som var så här att om det fanns i betygsskalan så skulle jag skriva det här. Och så fick jag googla det. Och så var det någon latinsk term för fantastiskt och så. Och jag,
man älskar sånt.
Men alltså han fick ju mig att känna mig större än livet. För att han var ju som att man, som att liksom vi var ämnade för stordåd. Vi som satt där. Medan vi egentligen bara var några liksom sketna nationalekonomistudenter.
Vackert ändå på något sätt.
Och det är sådana människor som får dig att känna att du är större än världen.
Ja.
De är ju hjältar.
De är hjältar. Jag håller med. Ni har lyssnat på podcasten Prost och Prosecco med mig, Emily Dahl, och med min vän Leo.
Ja.
Vad ska vi prata om nästa vecka?
Nästa gång ska vi prata om min favoritmat och dryck.
Och min också, va?
Nej, bara min. Specialavsnitt. Det kommer vara mer att lite av en...
nästa vecka så ska vi alltså prata om det som Prost har frågat om då. Your favorite food and drink.
Mm.
Det ser jag fram emot, som jag alltid gör. Gud, jag ser fram emot saker.
Mm. Härligt.
Tack för att ni har lyssnat. Vi älskar er. Ni är fantastiska. Skål, Leo.
Skål.
Hej då!